Podplay.
En lång säsong är över inom svensk hockey. Det pågår ett VM fortfarande, men vi tänker avsluta vår säsong här och nu med Sanny och Svenssons 114:e avsnitt har vi kommit till.
Ja, det är lite vemodigt, men samtidigt härligt engagemang från er lyssnare och allting. Det är ju jäkligt kul. Vi skulle kunna köra på hela sommaren, men jag tror det är bra också att ta ett litet break. Men vi lovar att ladda på utan bara tusan. Du har ju dessutom en liten teaser. Du har ju sagt till mig att du har jordens värvningsbomb på gång som jag kommer gå upp i spinn av. Och jag vet inte vad det är för någon, ska jag säga. Men du har flaggat för det lite.
Ja, du flaggar för det också här redan nu. Du, all press på mig. Men vi har alltså kommit till nummer 114. Och nummer 114, ja, Conny Strömberg, kungen av svensk hockey. Och i synnerhet hockeyallsvenskan. Svarade för totalt 114 assist i grundserien när han representerade Blue Devils Weiden i tyska andra och tredje ligan 02-03 och 03-04.
En av Färjestads guldhjältar, Daniel Wiksten, har gjort 114 mål i grundserien i SHL.
Och förbundskapten Johan Garpenlöv gjorde 114 mål på 609 matcher i NHL.
En lite av en poddfavorit hos oss, Mikael Daggen Eriksson. Han spelade 2 säsonger i elitserien med Växjö. Och på 98 matcher blev det 114 utvisningsminuter.
När jag ska säga den här klubben så blir jag alltid lite nervös. Men 114 poäng är den högsta poäng som Mats Sundin nådde i NHL under en enskild säsong. 92-93 i Quebec. Jag är alltid lite rädd att jag ska säga som Kent Forsberg säger. Quebec. Eller
Quebec.
Quebec tror jag han sa det som.
114 SHL-matcher har Nils Höglande gjort. Och dessutom årets mål i SHL 3 gånger.
Det har nu blivit 10 SM-guld för Färjestads bollklubb i svensk hockey när man började det guldet i torsdags i Luleå. Och vilken otrolig vändning man ändå gör på den här säsongen när man går från i stort sett hånade och man sparkat sportchef och sparkat tränare och man bara tänkte det här kommer att ta slut i en kvartsfinal och sen så bara går man hela vägen.
Ja, det är en märklig säsong. Vanligtvis när man går in i ett slutspel så har man ju en känsla av att Rögle kommer vinna guld, eller Luleå eller Skellefteå hade jag, någon av de tre lagen. Tidigare år i fjol då Växjö, året innan det var Frölunda, och man minns när Växjö hade så fruktansvärt bra lag, så man var liksom inte förvånad. Men det här slutspelet så har man ju blivit förvånad över resultaten, och i synnerhet Färjestad som slog ut trean Skellefteå, man slog ut 2-1 Rögle och man vann i finalen mot 2 Luleå. Men ändå har jag inte landat in att jag förstått att de har tagit sig hela vägen, för att det är så märklig utveckling på säsongen från att, som du är inne på, var helt uträknade, och jag tänkte mest, det är väl en bonus som man tar sig till kvartsfinal och så står man där som svenska mästare.
Ja, och de är ju faktiskt första laget på hela 2000-talet som inte gör det som ett av topp 4 lagen, utan man är ju som sjätte lag in i ett slutspel.
Men vi var inne på det lite inför säsongen för att på något sätt skydda oss själva lite, att det var ju så jäkla många lag som med potential att kunna vinna den här säsongen. Med det sagt så jag trodde faktiskt att Färjestad inför säsongen att de skulle vara ett av 4 lag i en semifinal. Sen där är det alltid så tajt, men under säsongen så har jag räknat ut dem både 1, 2, 3 gånger, och framförallt i slutspelet inför varje match så trodde jag på motståndarlaget.
Vad skulle du, om du fick sätta ord på det, varför är Färjestad svenska mästare? Varför är de det bästa laget i SM-slutspelet 2022?
De har hittat ett spel som passar dem väldigt bra med en fysisk närvaro, en tajt och stabil defensiv, och så har de skickliga spelare också. Jag vill ändå liksom skicka upp lite här ändå, för att du var inne på att de sparkat tränare, sparkat sportchef. Det är ändå de två som har lagt grunden till det här, det får man vara ärlig att säga. Att Mittell då kommer in istället för Penneborn. Mittell, han hade ju inte kunnat gjort underverk med Brynäs. Om vi tänker på Brynäs och den kaosen som var där i fjol. Det fanns ju ingen grund att stå på när Mikko Manner kom in på det sättet. Mittell hade ju en grund att stå på i form av ett lagbygge som Peter Jakobsson hade satt ihop. Så de två personerna har ju ändå lagt gjort förarbetet, och sen när Wallin kommer in med sin tydlighet och sitt fokus, och när Mittell kommer in med sitt spel och tydlighet och så har det ju klart skett förändringar. Framförallt spelarna har nog inte trott att de är så jävla bra, förstår du vad jag menar? Att det hårda jobbet, det är det som ska ligga till grund för att man vinner, inte kanske att man är lite skicklig och skön.
På tal om Mittell där, jag får bara lyfta in, alltså den mannen har ju en förmåga att avsluta säsonger väldigt bra. Han har gått upp otaliga gånger som spelare, trots att han var en av de lataste spelarna, men ändå jättestor talang. Men som tränare har han ju ändå satt hyfsat avtryck också. Han var ju en ledande AIK framåt väldigt väl under sin tid i den klubben, och nu sätter han ett avtryck här direkt i Färjestad också.
Han kom ju ändå in med en trovärdighet att jag har varit i NHL, jag har jobbat med Patrick Kane och Jonathan Taves, och han kunde ju liksom namedroppa massa sköna namn. Om ni tror att ni är så bra, varför spelar ni inte NHL då ungefär? Ja, han kan ju komma in med en trovärdighet. Han har kommit från AIK och gjort det bra AIK, så hade han inte kunnat komma in med den pondusen till Färjestad. Och jag var ju inne på, när Jürgen Jönsson blev klar för Växjö, så var jag så här, oh, det var tufft för Färjestad. De hade behövt Jürgen Jönsson nästa säsong. Hans liksom Färjestads anda, han och Rickard Wallin skulle bygga upp det nya Färjestad i en situationstecken. Och så var det ju jackpot deluxe med Mittell, och jag tror de har liksom inte ens skrapat på ytan dit de vill, Wallin och Mittell, i form av hur man ska träna, även i mångt och mycket sett till hur man ska spela, utan det här är ju kanske lite av en försmak vart man är på väg.
Ja, precis, för jag tänkte på det också, för det var 75 dagar sedan Mittell han tillträdde som huvudtränare fram till dess att de faktiskt vann SM-guld, så att man vill ju se var kan Färjestad ta vägen med en hel sommar och en hel säsong med både Wallin och Mittell. Är det en kommande maktfaktor i svensk hockey vi ser här?
Jag ska inte utesluta det, definitivt inte. Och det gör jag för att nu har man fått lite av en röd tråd i Mittell och Wallin. Och Wallin är ju en sportchef eller sportdirektör. Han är ju väldigt tydlig på vilket sätt han vill spela. Jag och Wallin känner varandra sedan tidigare, och vi har ju suttit och ätit luncher långt innan han då klev in i Färjestads styrelse och så. Och vi har ju pratat om spelsätt och hur man ska spela. Och jag har ju tyckt att när Penneborn, ja men det här spelsättet är underhållande. Men han frågar, vinner man guld med det här spelsättet? Jo, men det kan man väl göra, har jag väl tänkt här för några år sedan. Men han har ju varit väldigt tydligt att man måste nog addera vissa saker i form av hårt jobb och fysiskt spel för att ta sig nästa steg. Och det har han ju på kort tid lyckats implementera, men jag tror långt ifrån att de är färdiga dit de vill, utan det kommer nog ta ett tag. Och Mittell pratade själv om att ja, det kan väl ta ett par år innan man liksom ser tydlighet i det här. Och nu tog det, vad sa du, 75 dagar?
75 dagar från Mittells inträde. Men kan vi inte berätta lite om känslorna också inför matchen i match 7? Jag tittade ner faktiskt när björnen åkte ner och de drog igång den här ramsan i Delfinen i torsdag. Så jag såg att du stod med din telefon och var... Ja, du såg väldigt imponerad ut alltså.
Nej, men alltså jag var tvungen... Alltså det är sån här... jag ska säga, jag var där ögonblick, och jag har haft några sådana den här säsongen. Jag var inne på tidigare att Timrå och Djurgården där i match 4 var ju ett kolossalt tryck. Du var ju också där. Det var ju en känsla av att jag kommer berätta för folk att jag var där på den matchen, för det var sån tryck. Jag skulle vilja säga att i match 2 var det i Karlstad i finalen. Jag var där i känsla att det var sån tryck. Och framförallt ska jag vilja säga att i match 5 i Luleå förra lördagen, det var tryck. Men även i match 7 där, det var ju alltså, det var kolossalt. Och då jag är ju tvungen att förverkliga, för att det blir ju så lätt hänt att dels det här med pandemin, man har ju nästan glömt bort, och när det hade gått 20 matcher så glömde man ju bort att ja, det här är ingen publik, det här är nya normala. Och jag var tvungen att bara förverkliga att så här, så jag har det klippet, jag kollar på det flera gånger i efterhand, bara det är så jäkla tryck helt enkelt.
Det är sådana klipp man kan ligga i när man ligger ute på balkongen eller någonting på sommaren, och så tar man fram lite sådana typer av klipp.
Ja, men absolut, och det måste jag verkligen, vi har ju, det blir ju tjatigt i slut, men alltså folk i Karlstad, folk i Luleå, om vi då bara fokuserar på den här finalserien, som har gjort det, den stämningen var den varit, jag vet inte om man nog kan ösa kärlek till dem. Det har ju varit något utöver det vanliga både i Luleå och i Karlstad.
På tal om kärlek, Per Åslund, det har ju inte du varit sen att ge kärlek och det har varit väldigt konsekvent under flera år faktiskt. Så det är inte bara nu när han har blivit MVP i slutspelet som du öser kärlek över honom. Men nu är det ju ett faktum att han har blivit MVP och vår trogna lyssnare Henrik Andersson skriver så här. Åslund, han var väl värd priset som MVP. Trots sin ålder så blir han bara bättre och bättre. Vad har du att säga mer om Per Åslund egentligen?
Nej, jag är så otroligt imponerad av honom. Sättet han tagit sig tillbaka då, han missade nästan en hel säsong på grund av hjärnskakning, kom tillbaka, hade en jättefin stark säsong, sen har varit kontraktstrul och kontraktstrulet har väl varit utifrån tusenlappar, men i hans fall så har han väl bara velat känt sig behövd eller omtyckt eller uppskattad. Och det här var ju ändå, får man priset som slutspelets mest värdefulla spelare, det är ju för mig är det ju det finaste priset, det och guldhjälmen när spelarna själva röstar fram, som gick till Max Verino den här säsongen där spelarna röstar fram. Det är de tyngsta och finaste priserna som finns. Och det är ju så jäkla välförtjänt. Han var ju jättebra. Jag ska säga att jag röstade på Linus Omark om det var Luleå. Linus Omark hade Joel Lassinantti och jag hade Åslund som etta, men det var ju tajt där med många, till exempel som en sån som Linus Johansson också i Färjestad.
Ja, men exakt. Jag tyckte det var skitsvårt om jag ska vara helt ärlig. För jag röstade på Theodor Lennström som den som skulle få MVP. Och jag tycker att han har satt ett sådant gigantiskt avtryck på Färjestad och stuckit ut så mycket. Luleåspelarna har stört sig på honom enormt mycket. Han har klivit in på en position där de verkligen behövde en sån härförarback och spelat hur mycket som helst. Sen hade jag Åslund som tvåa. Så att, jag tyckte det var jättesvårt att välja faktiskt.
Ja, det var det ju. Men där är det också, man pratar om, man investerar i sin spelartrupp då. Färjestad som fick betala svin mycket pengar för Theodor Lennström. Man får väl ändå vara ärlig och säga, hade man inte haft Färjestad haft Theodor Lennström så hade man kanske åkt ut i en kvartsfinal mot Skellefteå. Vilket betyder att de har fått 6 hemmamatcher, 6 slutsålda arenor där den här uppskjutna matchen mot Luleå i final 4 var det, eller 2 eller 4?
4 var det. Ja.
I final 4, där sattes det omsättningsrekord i arenan, har ju stått här i lokalmedia. Så att jag menar, de pengarna har man ju fått tillbaka många gånger om som man investerade i Theodor Lennström.
Ja, vi pratar ju om Theodor Lennström, du sa ju att du hade Linus Johansson där uppe också. Honom hade jag överhuvudtaget inte ens med, tror jag. Men det var så mycket Färjestadspelare det handlade om. Men Linus Johansson, vilket avtryck han ändå satte i slutspelet och vad viktiga mål han gjorde. Röglemålet var väl den stora pricken över i när han faktiskt sköt dem till final. Och sen så står han där och skjuter in det där 2-0-målet. Linus Johansson är en
absolut
jäkla bra kapten.
Ja, och det jag har gillat med Linus, det är att han är väldigt ärlig sett till... kanske inte på isen, det tror jag inte, kanske det är inte det jag syftar på, men han är ärlig. Är han glad, då visar han det i till exempel intervjuer. Är han arg, då visar han det. Vill han föra lagets talan, så gör han det. Vill han då ställa sig själv i fokus för att flytta fokus någon annanstans, då gör han det. Sen tycker jag det var så fint i intervjun efter matchen hur han lyfte fram Peppe Lund, de här spelarna liksom lite som inte får de stora, Gidning, Göransson. Han lyfter fram dem. Han pratar inte om sig själv. Han lyfter fram doldisarna inom situationstecken.
Vad är styrkan i den här gruppen och vad är det som har tagit er hit?
Att alla börjar fatta vad man ska göra. Att alla tar ansvar för sig själva och inte hålla på och titta på någon annan. Alltså, Peppe Lund, en sån värvning under säsongen, är det sju. Alltså han... Är det någon som personifierar allting så är det Peppe. Han startar och stoppar, han går till jobbet, han klagar aldrig. Delarå, samma sak. Gurra, Ginning, Göransson. Det är så många som har klivit fram nu efter jul så att det är helt sinnessjukt.
Nu undrar alla bara, hur firar Linus Johansson ett SM-guld?
Jag vet inte.
Ja, det är fint när man lyfter fram sådana spelare. Men jag är också lite nyfiken på hur det blev med det där festen. Så jag vi ringer upp Linus faktiskt.
Ja, det gör vi.
Tjena, det är Linus.
Ja, tja Linus, det är Samu och Svensson, här i läget.
Hej, hur bra som helst, tack.
Så, du låter lite hes.
Ja, lite hes är jag faktiskt. Det har varit ett par dagar nu där man har skrikit som en tonårspojke, tänkte jag säga. Men man vill få fram den känsla man har på någon vänster.
Men du, Björn Oldén frågade hur festar Linus Johansson, och då vill jag veta hur har du festat de här dagarna, eller hur har dagarna varit?
Men det var ju tufft då. Efter matchen direkt uppe i Luleå så försökte man så få i sig en öl efter, men man får liksom, jag tror jag drack två klunkar, sen kunde jag inte dricka någonting, tror jag, förrän kanske på halva flygresan hem egentligen. Så den kvällen blev rätt lugn ändå, trots att man var hemma vid 6:30 tiden. Sen igår så var det ju, eller om det var i förrgår, så var det ju ett jäkla egentligen, och torget och så mycket folk och så mycket känslor som man har haft nu har jag aldrig haft i hela mitt liv innan. Så att jag har väl bara försökt påhänga på Ginning egentligen. Han har haft en one man show nästan.
Han har kört på bra.
Ja, Ginning har varit en jävla odjur alltså, och det är inte slut än.
Jag såg en Insta-story på masken när målvaktstränaren, att du stod bakom en bardisk och serverade folk.
Ja, men jag känner ju, jag är ju bekant, eller känner ju Camilla som har tryckeriet i Karlstad, och då så, nej, jag frågar väl inte ens, utan jag drog in och så började jag servera lite drinkar till folk, och sen till slut så trodde folk att det var gratis drinkar, så då fick jag ju betala själv istället, för de skulle ju betala. Så jag vet inte hur mycket jag fick lägga ut igår för folk som skulle ha GT och shots alltså.
Men du har väl en guldbonus, va?
Ja, men lite har man kanske, så då kan man väl ta den.
Men du var inte med och brände 200 000 på att flyga till Umeå och kolla på ett travlopp där hästen slutar åtta i loppet?
Nej, det var ju synd av gubbarna att det blev så, men de sa det, Dalaros och Wikstrand och Nygård och Linken var det väl som var där, så att de sa det efter någon timme där, men då sa att nej, jag hänger inte på det, tror jag inte, jag skippar det, jag serverar baren istället.
Men Linus, du har ju haft en karriär som har en lång väg till toppen, får man ändå säga. Nu när du har förverkligat, som jag tänker, en av drömmarna här och vinna SM-guld, hur fan känns det?
Ja, men det är ju lite som man har sagt innan. Alltså, jag tycker det är så svårt att stanna upp under serien också, även om det är lättare. Men nu under slutspelet när man... Det började väl någonstans när vi var i OS. Jag och Teddan var ju där också. Teddan sa att nej, men jag kör, vi har kommit till Färjestad nu, så kör vi klart säsongen, så gör vi något bra av det här, och så kommer vi hem och förlorar mot Skellefteå tydligt, hade inte en chans egentligen. Sen var det en kamp att få den här kvartsfinalplatsen. Sen efter det så har det liksom gått på, man har ju inte fått visa en känsla egentligen på en och en halv månad, och nu helt plötsligt efter här så pratar jag med pappa och mamma efteråt och mina bröder, och så börjar man fatta att ja, men det är så jäkla sjukt att man är här just nu. Det är svårt att förstå fortfarande, skulle jag säga.
Men du, jag tänker på, om man blickar mot slutspelet, hur viktig var den där första segern mot Skellefteå, och ändå känna, ni har haft tufft mot topplagen, framförallt Skellefteå under säsongen, ni vinner match 1, avgör den sent, hur viktig var den för gruppen och känslan där?
Jag tror nästan att det var någonstans som det blev nu då, guldmatchen. Det hade varit tufft att förlora den första där borta, för att jag tycker att den kvartsfinalserien är nog där den bästa, absolut bästa ishockeyn jag har varit med och spelat i. Och så som de ställde upp och spelade, och så som vi körde på med vårt fysiska spel, och det är klart att vi fick ju lite ringa på vattnet efter match 1 när en del av deras spelare klev ut och sa att vi aldrig blivit tacklade så här mycket. Och då är det klart att Mitell tänker att herregud, det är så här vi ska spela, eller det är så här vi ska vara jobbiga att möta. Delaros väger mycket, Rydahl väger mycket, Ejdsell, liksom, vi har ett gäng som är väldigt tuffa och starka. Så att den matchen satte egentligen nivån för allting. Och självklart andra matchen hemma är ju minst lika viktig, men första matchen är verkligen den som satte allting egentligen.
Det var alltså i den matchen ni märkte att ni hade det där fysiska i er, för tittar man inför säsongen så tänkte man att Färjestad, det här är ju ett skickligt lag rakt av. Det var därför många mål upp Färjestad som en guldfavorit i augusti-september.
Ja, jag håller ju med om det, men jag tror vi hade en lite skev bild av oss själva, om jag ska vara ärlig. Och det är väl som Mitell sa inför slutspelet också, vi hade något möte och han säger att ja, jag tycker vi ska slopa bort den här jävla bilden vi har haft, eller Färjestad och Sverige har haft på Färjestad, och Sverige har haft på Färjestad, att vi ska vara skickliga. Jag menar, det är jätteenkelt för mig att ta ut en 4-6 eller 5-6 när vi leder med ett mål, men jag vet inte hur, det är inte så jävla enkelt att ta ut en 6-5 när vi ligger under med. Det är ju Lilly som är skicklig och vi har någon till liksom, men sen har vi rätt hårt jobbande och kanske inte toe-draggande spelare.
Hur tog gruppen det då? Jag menar, det är ändå, han kom in med en annan bild utifrån än den ni hade?
Ja, det är det jag tror. Jag tror att det behövdes. Jag tror ju att med facit i hand så stämde det rätt bra. Jag menar, visst att vi är inget oskickligt lag, vi är ett skickligt lag, men jag kan ju hitta många andra lag som har skickligare spelare än vad vi har. Även om vi har spetskompetens så tycker jag att vi är ett mer hårt jobbande lag än vad vi är skickliga. Och det visade väl sig i 5-mot-5-spelet, försvara ledningar. Jag menar, powerplay-spelet har ju inte stämt till 100% och ändå kan vi stå här med ett SM-guld. Så att, tycker att det är någonstans att det tonar för allting att vi är ett hårt jobbande hårt lag.
Jag måste ju bara fråga, hur mår du? För att efter slutsignalen så mådde du, om vi ska vara helt ärliga, inte särskilt bra. Du pratade lite om att du hade lite ont i huvudet och hade ändå spelat i 59 minuter med lite huvudvärk. Hur är det med dig egentligen?
Ja, men det just efter smällen där, den var ju, jag har ju sett den lite, jag tänkte först att det kanske inte var så farlig ändå, men sen fick jag ju se bilder på den i lite mer slow motion in i omklädningsrummet och fick väl ta upp det med domaren också, att den här, jag tror faktiskt att detta är en 5+20, har det varit under serien så tror jag att det är avstängning på den här faktiskt. Sen var det lite halvjobbigt ett tag, men det var nog mest för att bak i huvudet man blev lite så här, vad händer nu? Men sen så kändes det som att när man väl satt igång så hade jag liksom inga problem egentligen. Sen var det efter matchen med ett uttorkad känslor, jag tror jag grät i 10 minuter, du vet, att allting kom ut på samma gång. Det är inte så konstigt, man får ont i huvudet och nu känns det mycket bättre, även om resten av kroppen känns skit så att säga.
Men du har ju spelat med passion och känslor hela säsongen. Du har ju personifierat Färjestad mycket och det här slutspelet gjort många viktiga mål. Hur mår man som spelare? Alltså när det är klart, du nämnde liksom att jag kunde knappt dricka 2 klunkar öl. Jag känner igen det där lite och jag trodde jag var nästan unik med det där. När jag hade, nu ska jag inte prata om mitt SM-guld, men det var samma sak där. Alla festa som fan. Men du vet, jag kunde knappt dricka de fyra första timmarna. Men hur har det liksom varit den där känslomässiga berg-dalbanan för dig?
Ja, men det är just det där att man det, alltså hockey är en tuff sport och jag tror att man kan inte visa, vi gjorde ett gemensamt beslut innan slutspelet här att vi ska inte vara ute och surra för mycket, vi ska inte surra för mycket på planen, vi ska vara rätt tuffa, vi ska vara maskiner. Vinner vi och det står 3-1 i matchen, håll käften, gå förbi deras omklädningsrum, säg ingenting, ge ingenting till dem.
Det där är ju Rickard Wallin. Det där doftar ju Rickard Wallin lång väg.
100% och det vet jag att du vet också. Ja, men han är mycket för det.
Jag kunde hata det där samtidigt som jag älskade det på ett sätt. Jag minns när jag spelade i Timrå, där var det ju liksom, där var det ju det öppna spjäll och det var ju ute och såga dem. Den ena var tjockare än den andra och de såg trötta ut och allting, och så kom man till Färjestad och så fick man knappt vara glad efter en semifinal liksom, eller du vet så här, det var, och det har jag fått uppfattning om också, att han har ju den liksom filtern har han lagt över er nu också.
Ja, och det är det vi har ju snackat en del, jag och Valle också, han som sagt att även om man är en spelare som är etablerad och en bra spelare och man liksom är kapten, en ny kapten så att säga, så har man ju så jäkla mycket att lära oavsett om man är 30 eller 25, så att vi har ju snackat en del och hur vi vill uppfattas utåt också, och Valle har ju en tydlig idé om det. Och jag älskar ju det faktiskt, och hade det varit för 5 år sedan så hade jag ju svårt att lägga band på mig själv också, och många andra. Rydahl är också en sån som har väldigt svårt att lägga band för sig själv, men han har ju också egentligen, det är vissa utsvärningar, vissa matcher, det går lite 5 minuter, man gör dumma saker, men överlag så har vi ju alla som har temperament hållit oss väldigt, väldigt inom ramarna tycker jag, och det tycker jag har varit en del av allting.
Har ni också märkt någonting på Wallin när det har vankat slutspel? För vi utifrån har ju märkt när de svarta ögonen kommer i korridoren också. Hur har han varit mot er i gruppen då?
Ja, men egentligen bara skickat på energi, skickat på en tro på oss själva. Ja, men som var matchen uppe, jag vet inte om det var, jag var inne på 5 mål bakåt, Luleå borta, och jag kände som jag svek, alltså, ja, men sådana här känslor när man känner, men jag sviker alla i hela Karlstad, jag sviker mig själv, jag sviker mina lagkamrater. en helt horribel känsla. Jag pratar med Valle och berättar lite och jag känner att det här känns faktiskt skit. Jag vet inte, hur fan ska man, hur går man vidare från sånt här bara? Och nu blir det ju väldigt fokuserat på mitt eget huvud. Men det är ändå viktigt att jag på något sätt inte svävar iväg, tycker synd om mig själv, så det påverkar laget. Men exakt. Då kommer han in med sitt så här, om jag ska vara helt ärlig, liksom, jag skiter väl om du... Om du är fyra mål och vi förlorar, vi har ändå förlorat matchen, och så börjar han fokusera lite på det, bearbeta lite det dagen efter. Hur känns det idag? Känns det bra? Ja, men idag känns det fan 95% bättre. Alltså, bra, och jag lovar, du kommer tacka mig. Vi vinner hemma och sen nästa match, eller sista matchen i Luleå. Allting är värt, allt vi gör, det är värt det. Och så börjar han liksom plantera ett frö hos mig, hos andra. Och sen helt plötsligt så att hans mentala spel, så att säga, och det han har hjälpt mig har ju varit verkligen ovärderligt.
När tredje perioden började i Luleå så gasade Luleå på riktigt hårt och tryckte på för att göra det där 1-0-målet. Och jag skulle säga att det var ju en total chockartad stämning som infann sig i Luleå när Virtanen trycker in det där 0-1-målet. Alltså, hur var känslorna när, för er då?
Ja, alltså det var ju i princip, alltså det personifierade hela det som vi har gjort under slutspelet egentligen, att Widerström krigare fixar liksom en bara en 50-50 puck i hörnet eller vid långsargen, och Peppe får ner den på volley, och helt plötsligt kommer en rätt dålig pass på skridskon och helt plötsligt går den in, så att det är de här små situationerna som gör det. Helt plötsligt så står vi där och shit, nu leder vi med 1-0 och det är, jag vet inte, 9 minuter kvar eller någonting. Det är klart att säkert på något sätt det kändes det inte, men det kändes som att nu har vi någonting att gå på, och det behövde vi verkligen.
Sen klädde du fram och gjorde 2-0. Det var, du sköt Färjestad till final också via övertiden där mot Rögle. Du gjorde också mål i match 6. Det är en del viktiga mål. Vicky har egentligen varit det liksom, fan, skönaste målet. Jag tänker Rögle ändå skjuter laget i final på hemmaplan.
Ja, det är ju häftigt när man får göra det i sudden death. Det är ju inget att snacka om. Häftigt också att man vet att förlorar vi denna har vi en match 7 i Rögle. Det är inte superenkelt. Det var ju helt otroligt skönt. Men det här 2-0-målet är ju... Ja, det är någonting som jag absolut aldrig kommer glömma. Med tanke på vilket andrum det ger och att det är 2 minuter kvar någonting. Då börjar man ju tänka att nu har vi ett bra läge, även om man kände att det kan gå snabbt nu också. Det kan bli 2-2 efter 2 minuter. Så att, men det där var helt otroligt skönt.
Men om man blickar liksom mot hela slutspelet, vi som har följt det vid sidan, vi har ju egentligen älskat varje sekund av det. Från er matchserie mot... oavsett mot Skellefteå eller om det var Rögle mot Oskarshamn, det har ju varit ett härligt slutspel. Hur har det varit att spela? För det har ju varit en galen inramning, tänker jag, i synnerhet på finalserien.
Ja, det har det varit, och det är ju bara ge beröm till alla arenor egentligen, för jag tycker i kvartsfinalen, till och med jag har kollat lite hockey, tycker det är så kul med slutspel, så har kikat, och det är ett sånt jäkla tryck i Oskarshamn, och det var tryck i Karlstad, och sen finalserien här mot Luleå har ju varit helt sanslöst egentligen. Jag menar, i Karlstad som har haft gåshud liksom i 10 minuter inför varje första period egentligen, och Luleå är det ju samma sak, även om det blir lite mer skrämmande när det är borta publik och de är rätt galna av sig, skulle jag säga. Men det har ju varit, jag tror att svensk hockey behövde det här publiktrycket, behövde det här känslorna, grinigheten, och speciellt behövde det här spelet, det här hårda, tuffa, fysiska spelet, det tror jag.
Alltså publiken också, ni har haft folk med er på varje bortamatch upp till Luleå, och det är inte den enklaste resan. Alltså, jag har ju legat och kört först bort till Stockholm och sen upp till Luleå med flyg. Det finns alltså supportrar som bussar upp fram och tillbaka mellan Karlstad och Luleå, och Luleå fansen gjorde ju samma sak. Alltså, satan vad kul det är att fansen har kommit tillbaka på det här sättet och verkligen ställt upp för er båda lagen.
Ja, det är ju helt sjukt, och det är ju lite det jag menar. Alltså, utan att ha det här trycket, utan de som åker 17 timmar buss och hinner bli dyngraka och nyktra och bakfulla och dyngraka igen. Jag menar, det är ju, utan det så finns det ju ingenting. Så är det.
Men Linus, hur många dagar orkar du till då med det här tempot, festandet?
Ja, men idag är det rätt lugnt skulle jag väl säga. Nu sitter vi bara och myser och snackar lite. Sen så ska vi planera någon liten utomlandsresa. Så att nu är det rätt lugnt och försiktigt skulle jag säga. Sen har vi någonting på tisdag här med sponsorer och föreningen. Och sen så ska vi väl ut och efter det så får man väl komma tillbaka till verkligheten igen.
Men det blir ingen utlandsresa till Finland. Du ska inte spela VM.
Nej, det blir inte så för mig. Min kropp är faktiskt helt trasig, ja. Känner jag. Och det känns inte rättvist mot mig själv, även om jag aldrig någonsin sagt nej till en enda turnering, oavsett om det är Channel One eller om det var OS som man fick vara med på, så har jag aldrig sagt nej innan och kommer aldrig säga nej egentligen om jag inte måste.
Ja, vi får väl se var er utlandsresa tar vägen. Det viskades lite om någon Spanien eller något sånt i omklädningsrummet. Tyckte jag att någon vrålade om det var ett krav på Wallin eller hur det var. Det vet jag inte. Men ni kommer ha roliga veckor. Snacka med Wallin. Han sa att det var 2 veckor till försäsongen sätter igång. Så passa på att njuta.
Ja, men vilken jävla glädje döder det. Linus sitter på en krog och festar. Och du snackar om när försäsongen ska börja. Bra känsla.
Det är helt underbart.
Snart kör man 3 minuters test. Då spyr en hink och då spyr man av trötthet och inte av alkohol, och det är väl jävla skönt det.
Ja, men du, ni får njuta här under de här veckorna då.
Det ska vi göra, absolut.
Ha det så bra, Linus.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Han är för härlig, Linus. Det får man säga. Han har varit en riktigt härlig individ, och det vet jag ända sedan tiden när han var i Mora, när han gjorde de här practical joken mot Peter Hermansson. Minns du när Linus hade det där practical joken mot Hermansson?
Ja, var det han som gjorde det?
Jajamän, Linus var inblandad i det där.
Ja, det visste jag. Ja, men det kommer jag ihåg, just det. Men jag visste inte att det var Linus.
Jo, de hade väl varit ute och åkt dit för några droger i Stockholm, lurade dem på Hermansson, och det skulle vara krishantering hit och dit. Det tycker ni ska kolla på YouTube när Hermansson blir blåst. Men du, jag tycker faktiskt vi måste prata lite grann mer om det som vi pratade med Linus om den här huvudsmällen han faktiskt får och att han fortsätter spela. Det är ju folk som ändå har reagerat på det. Pelle skriver bland annat: jag vill höra hur er take är på hur i helvete en spelare med så ont i huvudet kan få spela i 59 minuter till. Jag vet att det här är en fråga som engagerar dig också.
Ja, det är det ju självklart. Vi bara liksom tacklingen som så, som det är ju, vad gör Tyrvinen liksom? Sätta sig själv i den situationen i en match 7. Den är helt feltajmad och den är faktiskt ful. Det skulle ju varit ett matchstraff om man hade då, om domarna hade noterat den. Jag pratade med en av domarna efter matchen, eller dagen efter matchen, och han sa att en domare var skymd och den andra såg inte, så vi var osäkra, så vi vågade inte chansa ungefär, och det förstår man ju. Men när man ser den efterhand så är det såklart att det skulle varit ett matchstraff. Med det sagt så jag reflekterade inte över den så, att det var en tackling som att den där ska han kliva av från, utan han satt i båset och han såg pigg ut. Sen sa han ju själv efteråt att han hade huvudvärk och så, och det kan ju vara som han själv sa, att allt någonstans svämmar över honom. Med det sagt, hur kliver du av en final 7? Hur kliver du av en match 7?
Nej, det är ju ingen som gör det medvetet själv. Nej, alltså det måste ju vara någon som säger till honom. Och vem ska säga till honom? Det är ju läkaren i så fall.
Ja, och smällen var ju inte av den kraften så att det var en så här solklar att han snubblade av isen. Hade han liksom raglat av isen, och då hade de garanterat plockat av honom, helt säker. Men i det här fallet så var det en smäll, ja, och så spelar man vidare. Och det är lätt för mig att sitta och säga, man ska värna om spelarnas säkerhet och man ska göra si och så. Men vilken spelare kliver av i en match 7? Hade jag gjort det? Absolut inte. Men jag önskar, vi har ju kommit på vägen dit, att vi ändå tar upp det här. För det hade vi inte gjort för 10 år sedan. Då hade vi inte ens pratat om de här grejerna. Så det är ju positivt. Men i en match 7, och många kanske tycker att det är hyckleri av mig, men vem kliver av en match 7? Om det inte är så att man liksom inte kan stå på benen, då är det en självklarhet. Men i det här fallet, när det är en sån här situation som är så här, matchstraff fast, ja. Då jag tror det är svårt för Linus att säga, du, jag känner mig lite si och så. Det gör man inte som spelare, utan då är det ju ett adrenalin som pumpar. Och sen efter matchen tror jag man känner kanske lite mer.
Ja, men det var för väl att, som han sa, att det kändes bättre här under helgen för honom, så att han inte går runt och har huvudvärk nu i alla fall.
Nej, då är det väl huvudvärken på grund av något annat uppenbarligen, med tanke på att de har kört på det. Men du, har ju pratat jättemycket om Färjestad, vilket är naturligt när de är svenska mästare. Får ändå flytta över lite till Luleå och deras säsong. De är ju inte svenska mästare, Men sett över hela säsongen så har de ju varit det bästa laget, om man säger så. Vilket är föga tröst. Och såklart ingen tröst när man förlorar en match 7. Men man gör alltså ett mål på de sista 120 minuterna. Det är för klent helt enkelt.
Ja, och man får faktiskt vara ärlig och säga att Linus Omark blev bortraderad i finalspelet.
Så är det ju. Jag tror, undrar om det var Superklinga som la ut på Twitter när Jakob Delaros tömmer sina fickor efter finalen. Då var det typ en guldmedalj, några nycklar, en plånbok och en bild på Linus Omark. Den var ganska talande.
Ja, men lite
för
så.
För att så var det ju. Jakob Delaros, en av de bästa defensiva centrarna får man ändå säga att han är. Han låg ju som ett plåster på Linus Omark i stort sett hela finalserien. Jag menar, han gör det bra Linus ändå. Han täcker puck och han har chanser. Men när man summerar finalserien, 3 poäng på 7 matcher. Och Luleå är ju extremt beroende av han.
Om det hade delats ut den här, heter den Selke Trophy, den här som delas ut till ligans bästa defensiva forward i NHL, hade Jakob Delaros fått den då?
Ja, han hade väl varit där uppe i alla fall. Det hade han varit i alla fall, sett hur det var i slutspelet. Men nu är det ju liksom, nu är man ju väldigt präglad av hur det ser ut i ett slutspel. Men det är klart, jag hade ju kunnat liksom också gett det till en sån som Ferguson i till exempel Rögle, om man sett till spelet över hela grundserien. Det finns ju många av de där. Josefsson kanske mer tidigare år än år, men sett i slutspelet definitivt är han en stark kandidat i det.
Men för att tala Luleå igen, jag såg att det var väldigt initierade Luleå-supportrar som verkligen uttryckligen kallade Luleå för en loserförening. Inte för att de, alltså det är klart de älskar sin klubb, men för det som Luleå ändå har hamnat i. Man har förlorat finaler och man har inte vunnit någonting sedan 96. Det är klart man blir väldigt präglad av känslorna att man precis har förlorat ännu en match. De förlorade mot Skellefteå 2013 var det, va? Och sen så förlorar man denna nu. Man har haft svårt att ta sig fram. Är det verkligen rätt att kalla Luleå för en loserförening? Jag tycker inte det.
Nej, absolut inte. Man har vunnit grundserien, man kom tvåa den här serien, man förlorar en match 7 på hemmaplan. Jag menar, vi var båda där. Vad hade hänt med den här matchen om Pontus Andreasson hade gjort mål på sitt friläge i mitten av andra perioden? Hade Luleå då sprungit iväg till 2-3-0? För precis innan Färjestad gör det 1-0-målet så har de ju en bra period, men de får inte in pucken. Så det är ju en match som är rätt svår att analysera, och när du kommer ner till en sista period som avgör ett helt SM-slutspel, en hel säsong, och då tar ordalag att det är en loserförening, och jag förstår vad de menar, just förmågan att inte kunna vinna, de har inte vunnit på 26 år. Men är man där med där uppe alltså år efter år, så kommer man ta det där guldet. Det gäller att bara vara ihärdig, fortsätta bygga och kunna vara med uppe i toppen. Och jag ser ju ingen anledning till att Luleå inte ska kunna vara med där nästa år också, till exempel.
Nej, och det finns ju faktiskt en hel drös av klubbar inom SHL just nu som inte alls har vunnit eller som inte har varit i SM-finaler på ännu fler år än så. Så det är ju inte så att jag tycker ändå Luleå är ett lag på den övre halvan av vinnarföreningar, så att säga.
Absolut. Och jag har noterat också flera som har skickat meddelande och så, dykt upp lite på Twitter också, är Bulan en coach som kan vinna i slutspel? Han ändå, alltså det är också ju så här, vilka coacher har tagit lag till final liksom? Om du ser, det är många coacher som kan coacha hela karriärer utan att gå till final. Bulan har dock tagit Brynäs mot alla odds till en final 2017. Det får man väl ändå säga att de gick in som en rejäl underdog där. Han har tagit Luleå till final när man har varit under ganska liksom press att allt annat än final hade nästan sett lite av ett misslyckande. Att då gå och säga att han är en dålig matchcoach eller liksom inte har det som tar Luleå hela vägen. Det blir jag smått, eller jag blir väldigt provocerad av sådana saker, kan jag säga.
På vilket sätt blir du provocerad av det?
Ja, men alltså, det finns ju spelare och ledare och coacher som aldrig får vara i en SM-final. Alltså det finns ju, jag menar, jag spelade, vad hade jag, 10 år i SM, 10 någonting år. Jag fick vara i en SM-final. Och det var ju för att jag då var en förening som hade liksom rutin av att ta sig långt och vinna. Det finns ju ledare som aldrig får komma till den nivån. Och Bulan är då en period ifrån att ta ett SM-guld med Luleå. Vi kan ju inte, varken du eller jag, du som sitter 25 meter upp i läktaren, eller jag som står mellan bås och kommenterar, jag kan ju inte säga att det här var anledningen till att Luleå inte vann. Det var ju så små marginaler. Vi är nere alltså på en 10 minuters period i en hel säsong som avgör huruvida det är guld eller inte.
Ja, eller en räddning från Dominik Furs på Pontus Andreassons friläge i en enskild händelse i en andra period.
Nej, så det där är jag är mäkta imponerad av Luleå och Bulan Berglund. Sen tycker jag också det här som vi pratade lite om, Jakob Delaros. Han kan kanske önska att han hade coachat på hemmaplan så att inte man hade mött Jakob Delaros i den utsträckning som han ändå gjorde. För det var uppenbart att Färjestad ville ha den matchningen. Då hade man kunnat gjort lite annorlunda där. Så det är väl det kanske, men utöver det så bara lyfta på hatten för Luleå som är... ja, hade man kunnat dela ut två guld så hade man gott kunnat göra det liksom. Men det går ju såklart inte.
Men nu är det ju många som frågar, och det kommer från alla håll och kanter. Nu har ju Silly Season faktiskt börjat för alla lag. Och en fråga kommer direkt. Virtanen ska ju ersättas. Med vem, rykten om det? Henrik Andersson skriver: har ni hört något mer om Lennström och hans vara eller icke vara i Färjestad nästa säsong? Och vi kan väl börja med Lennström där då.
Har du hört det?
Nej, men jag har hört att han vill ju till Nordamerika. Jag hör att Ottawa är ett lag som är väldigt intresserade av att plocka över honom. Har ju sett vad han har gjort här i Europa på den här säsongen. Det var inte allt för länge sedan han faktiskt var i Nordamerika. Och Lennström vill ju verkligen själv över. Annars så är jag helt övertygad om att det blir Färjestad för honom om han spelar i Europa.
Jag tror att han kommer åka över. Sen om det är åtta som du säger eller vilket lag det blir. Jag tror att Theodor Lennström kommer åka över och ta chansen, göra det ett försök till. Han var där under en coronapandemisäsong där det var taxisquad, så det skulle upp och bli uppkallad. Och vart man uppkallad så var man tvungen att sitta i karantän i två veckor innan man kunde gå och träna med laget. Jag är helt övertygad att han kommer ta chansen, och det tycker jag är helt rätt också, för att han har ett spel som skulle kunna gå bra in i NHL, helt säker på det.
Ja, nu tänker jag riva av det här eftersom jag har ju hintat för dig. Färjestad ska ersätta Virtanen, och de hoppas ju på att Lennström då ska vara en, och sen så ska man se vad man har att göra på. Men vi utgår från att Lennström inte kommer att vara kvar i Färjestad. Och alltså jag får lite puls av det här, måste jag erkänna.
Alltså jag är nervös. Vad har du på? Är det, ja, berätta nu istället. Riv av det nu.
Cody Curran
till
Färjestad.
Skämtar du?
jag höll på att få närmast en chock i förra veckan när jag hörde detta. Tänkte, ska jag gå och dra på detta i flera dagar bara för att jag ska få ge detta? Det är så synd att vi inte sitter i video ut här i podden. Jag får ju se hur du ser ut just nu. Du är knallröd i huvudet. Man ser ett stort leende. Bara att ska Cody till din hemstad? Eller, ja, inte hemstad, till din, ja, den staden du bor i.
Skämtar du? Och det här har du har alltså sagt här. Det här är söndag kväll när vi spelar in det här. Och du sa till mig i torsdags eller fredags att jag har en riktigt bra grej till podden. Och du har alltså klarat av att gå och dra på det här ett par dagar alltså.
Ja, och jag vet inte hur det har gått till, men
shit, vilken värvning.
Jag förstår som att de bara är detaljer ifrån varandra, att det kommer bli Färjestad för Cody. Och det är ju en... Oj. Ja, vad säger du när du har fått känna på det en minut då?
Det är ju... Alltså, den Cody Curran vi såg i Rögle, de säsongerna, framförallt sista där, det är bland det bästa backspel, mest dominanta offensiva backen som jag har sett i SHL i modern tid, ska jag säga. Med det, alltså, då han har ändå varit nu i AHL, inte gjort det speciellt bra, han öser inte in poäng. Ska han då komma tillbaka till SHL? Har han då, det här är den här största, liksom, med så, även om jag tycker Cody Curran är den mest underhållande spelaren att titta på. Du vet ju, alla som följt den här podden vet ju hur mycket jag tycker om honom som spelare. Har han samma driv att bli bäst igen? Förstår du? Kan han träna, ha samma driv för att ta sig och vara den dominanta backen? Eller har han liksom blivit lite vinklippt under de här två åren i farmaligan i Nordamerika? Det är den största frågetecknet. Om det inte är ett frågetecken, han har den viljan, träningsviljan, och vill bli bäst, så är det ju en dundervärvning. Herregud, det är ju en sån här håll käften värvning deluxe som Färjestad gör.
Ja, men exakt. Jag pratar lite med folk runt Rögle också. För jag var förvånad. Ska han verkligen inte tillbaka till Rögle? Men jag har fått bekräftat från extremt bra håll att det kommer inte bli Rögle. Det har stått mellan tre klubbar här i slutändan faktiskt. Jag vet inte vilka de andra två är. Men det ska vara i stort sett klart här med Färjestad. Jag pratade med Rickard Wallin också. Han ville inte kännas vidare. Jag hade blivit förvånad om Rickard Wallin hade suttit och sagt till mig. Jo, men absolut. Det är klart med Cody Curran. Det är inga konstigheter. Men han sa att ingenting var klart. Men vad jag hör så är det mer eller mindre i mål alltså.
Oj, jag trodde ju att om Cody skulle komma tillbaka till Sverige så var det ju Rögle som var det givna alternativet. Men det är klart att han har ju, bortsett från att han hade några bra säsonger där och var väldigt omtyckt, så har han ju inga mera connections med Rögle på det sätt. Så att, det är väl bara jag som har tagit för givet att han ska dit. Men jag är nästan lite chockad, sorry.
Men kan vi spekulera, vilka är de andra två klubbarna? Kan det vara Frölunda som ska ersätta... nu tappar jag namnet på storbacken där i Frölunda. Hjälp mig, nummer 7 i Frölunda.
Edvinsson.
Ja, exakt. Förlåt.
Ja,
kan det vara de som har varit en av klubbarna också? Vad skulle det mer kunna vara som vill ha en sån riktigt toppback?
Ja, men alltså, skulle Leksand kunna vara en sån klubb? Jag vet inte om de har de ens råd. Jag kan tänka mig att han är väldigt dyr.
Skulle HV kunna vara en sån klubb?
Definitivt HV skulle kunna vara en sån klubb. Jag vet inte, skulle Brynäs kunna vara den klubben till exempel?
Nej, det tror jag inte. Jag tror HV, Frölunda och Färjestad. Och sen...
Skellefteå eller Luleå då?
Nej, jag tror inte det ändå. Jag tror att det har varit någon av dem där nere faktiskt i södra Sverige.
Då kan vi väl se att den säsongen som Cody Curran lämnade Rögle så vann Marcus Nilsson poängligan före Cody Curran. Det skulle kunna vara en ganska bra duo i PP. Och så önskar man att Björka ska stå där på andra kanten och bomba in skotten. Eller?
Ja, på tal om Björka. All heder till honom. Han har varit överens med Färjestad hur länge som helst. Men jag fick faktiskt höra från ett bra håll att han vägrade skriva på kontraktet förrän han verkligen hade spelat klart med Karlskoga. För att han ville inte sitta med ett påskrivet avtal i en annan klubb under tiden han spelade slutspel med Karlskoga.
Ja, han är fin, Björka. Han är, nej men han, ja, då han kommer ju vara så enormt saknad där och de kommer ju få bekänna färg på ett helt annat sätt utan Björka där. Men du, vi går vidare lite i, för det där var den riktiga silly season smällen du hade till mig, eller?
Ja, jag kan ju inte bjuda på något större faktiskt. Nej. Förlåt alltså.
Men du, då har vi en fråga från Kalle här. Var hamnar Fantenberg? Alltså, Oskar Fantenberg.
Fantenberg, han har, vi ska ju faktiskt säga det, att Fantenberg har ju fortfarande ett avtal i KHL som han måste ta sig ur. Men allt pekar på att det blir Sverige. Och då är det ju Frölunda, HV och Linköping som jag har hört främst på honom. Jag utesluter inte att det finns andra som vill blanda sig i det där. Rögle har väl varit lite sugna, men jag hör att Rögle vill ha en rightback.
Men Linköping då, de har ju liksom flaggat för att de fått ett rejält tillskott i kassan. Vad kan det leda till, förutom att de kan kanske flytta upp några pinnhål i positioner, men skulle det kunna vara att de är med och hugger på en sån som Oskar Fantenberg?
Ja, men det tror jag. Alltså, senast de fick ett så kallat rejält tillskott i kassan var ju den här Kokosa, heter han, var den här mångmiljonären i Linköping. Han fyllde 60 eller 50 eller vad det var och valde att ge stan en födelsepresent på 20 miljoner att fördela till de olika stora klubbarna i stan. Och då shoppade de loss Marcus Ljung för 300 000 i månaden. Så att om de nu får ett sånt tillskott så tror jag absolut att de kan vara med och hugga på en sån som Fantenberg. Och det blir nog inte 300 i månaden på honom, men i alla fall 250 i månaden.
Ibland kan jag sitta och drömma om man hade haft sådär, man hade kommit över något företag eller någonting och haft så obegränsat med pengar, typ Jakob Porsche som han gör i Luleå. Liksom, han är med och men vill inte stå i rampljuset på något sätt.
Nej, alltså intressant med Porsche. Jag sprang på honom efter matchen i torsdags utanför vårt hotell. Bara såg jag där i ögonvrån så såg jag bara, fan, där ute går porser. Och jag vet ju att våra chefer har tjatat och tjatat. Kan vi inte få några citat från miljonären? Det låter så bra. Men jag snackar med porser och han sa att jag vill inte stå i fokus för Luleå Hockey. Jag är en supporter till Luleå Hockey. Ja, jag hjälper till lite ekonomiskt emellanåt. Men han har noll behov av att synas och höras. Det är ju egentligen en drömsponsor. För det ligger ju många sponsorers intresse att alltid synas och höras. Men han är ju verkligen, nej, jag behöver inte stå i fokus.
Nej, nej, det är ju respekt. Jag hade ju inte gjort så, kan jag säga. Om jag hade sponsrat. Jag hade ju stått där på varenda löpsedel, kan jag säga. Men en annan dag. Mifster, lite Malmö-silly. Finns det något att hämta upp där?
Där kan jag bjuda på att lite grann där kring Oscar Alsenfelt, att det lutar faktiskt åt att han kommer att suga ut hela lönen resten av kontraktstiden, så det är ju inte så glada besked för Malmöledningen att, att Oscar kommer förmodligen, som det ser ut, att, att ta hela lönen och gå vidare i sitt liv som det ser ut idag. Jag tror inte sista ordet är sagt. Det kan säkert komma någon lockelse där för honom, men han har en väldigt bra social tillvaro hemma i Bjärred utanför Malmö och Lund, och jag tror inte att han kommer att spela mer hockey, vilket är ett väldigt tråkigt avslut i så fall.
Absolut.
På en grym karriär om han väljer att ta det. Sen hör jag också att Malmö har en riktigt bra forward, utländsk forward på gång från Nordamerika. De ska väl spetsa till
Howden. Howden.
Ja, du önskar ju Quinton Howden såklart. Men jag hör att de har en riktig spetskompetens på gång. De ska inte ha så mycket mer in i det där laget. Så att, jag vet att jag får mycket för det händer ingenting i Malmö och sådär. Varför skriver du ingenting om Malmö? Ja, det är ganska naturligt med tanke på att jag har bevakat ett SM-slutspel och ett allsvenskt slutspel här den senaste 1,5 månaden, och de har inte spelat hockey sedan den 24 mars. Så att, det har inte blivit så mycket. Jag har knappt varit hemma i stan, om jag ska vara helt ärlig. Vi tar en fråga från Andreas Ekehult. Lindbäck och Veveleinen i Brynäs nästa säsong. Ska Sanni göra en liten pudel? Och jag vet inte vad det är du ska göra den där pudeln för. Vet du det, eller? Vill du kännas vid det?
Ja, men det tror jag att jag sa, att det kommer aldrig hända att Lindbäck och Veveleinen spelar tillsammans. Att, det är ju ett alldeles för kvalificerat målvaktspar. Veveleinen ska stå 40 plus matcher och Lindbäck kommer inte hem för att stå 12 matcher liksom. Så det var väl det som jag i så fall för en pudel, att jag sa att de aldrig kommer spela tillsammans, att Brynäs inte, det är onödigt att ha så pass bra och etablerat målvaktspar, och det tycker jag fortsatt. Jag förstår inte att man ska lägga så otroligt mycket pengar, vad jag förmodar då att man gör till Lindbäck och Veveleinen, när det finns andra luckor att fylla också.
Ja, nu kommer Lindbäck spela på ett mer förmånligt kontrakt, typ som Anton Lander gör i Timrå, väldigt rabatterat sett till, okay, vad det verkliga marknadsvärdet är för honom. Men det är ju folk som frågar, finns det något par som överhuvudtaget kan mäta sig med det där?
Spontant nej. Nej, vilket skulle det kunna vara? Nej, jag ser inget målvaktspar som är så bra som absolut inte. Jag menar, Veveleinen, hans andra halva på säsongen var ju fenomenal. En absolut toppmålvakt, och det ser jag Lindbäck som också, en toppmålvakt. Så att det är definitivt det bästa målvaktsparet här och nu i SHL.
Har vi inte en tendens att när vi pratar om bra målvaktspar inför säsonger att det sällan blir så i verkligheten också?
Ja, lite. Det så är det väl kanske. Sen är det också så här att det man kollar på alla SM-guld som har delats ut de senaste åren, det är väldigt få SM-guld du känner att den målvakten gjorde skillnad. Den målvakten var fenomenal. Jag menar, vi går tillbaka några år där Växjö, när de vann med sitt superlag där, då var det ju Viktor Fass som skadades, kom Viktor Andrén in och gjorde det bra. Sen Frölunda när de vann, det var både Mattsson och JG som delade på det. Sen var det ju faktiskt Källgren som stod i Växjö senast de var guld, och nu Forst då, visserligen framförallt bra de sista matcherna, men det är liksom ingen målvakt som nu kommer gå till historien som att han stod på huvudet och räddade ett guld till sitt lag.
Är senaste målvakten där vi verkligen pratar om en målvakt som var en faktor, var den där Jonas Gustav som stod i Färjestad? Är vi så långt tillbaka i tiden?
Ja, och dessförinnan är det väl Henrik Lundqvist där och framförallt Stefan Liv där 2004 när han höll nollan i samtliga fyra finaler mot Färjestad. Men kollar man då de här åren så det är klart du måste ha en bra målvakt. Det ser du ju skillnaden på Fors och Haukeland. Det är ju en stor skillnad och därför man vinner guld. Men att ha två så bra målvakter, om du då säger att han spelar på en rabatterad peng, det hade han ju fortfarande gjort även om inte Vevilainen hade varit kvar. Då hade du kunnat lagt Vevilainens, vad jag förmodar är 200 plus 1000 i månaden eller någonting, på en spetsspelare.
Ja, precis. Och Brynäs kommer ju behöva spetsa till sin trupp utöver målvakterna, för man hade ju kunnat stå sig väldigt väl med Anders Lindbäck och en allsvensk toppmålvakt-ish, tror du eller?
Ja, det hade man kunnat gjort. Alltså Lindbäck och en, det finns ju många bra målvakter i Hockeyallsvenskan som man kan ta som, och skola. Och nu om man får in Johan Holmqvist, han kan jobba med två, ja, en Lindbäck som är en färdig målvakt men ändå som kan utveckla, och en ung målvakt som man kan ta stora steg och lära sig av Lindbäck. Det måste ju vara bra. Sen är väl det vi har sett de senaste åren, det går ju alltid att hitta en målvakt under säsongens gång också.
Jag glömde en grej här på tal om när vi fick de här Malmö-frågorna. Jag har en grej där. De jagar Daniel Ljungman, JVM-forward som spelade Linköping förra säsongen. Det är Malmö, Linköping och en annan SHL-klubb som är ute efter Daniel Ljungman. Och då kommer det handla om att man ska skriva ett tvåårskontrakt med honom och att han skickas ut i Hockeyallsvenskan år ett och får en tongivande roll i en allsvensk klubb. Det är alltså tre SHL-klubbar som kommer, någon av de tre kommer köra det här konceptet med Ljungman. Vad ser du någon uppsida i Daniel Ljungman?
Definitivt. Men han är ju fortsatt vara 0-2 och JVM-spelare, var utlånad Södertälje, får kanske en roll, en regelbunden istid, en trygghet att få den hel säsong och sen året efter komma upp. Det tror väl jag är jättebra. Skulle inte det kunna vara till exempel Växjö också? Det är väl inte helt otänkbart att Växjö har jobbat på det sättet tidigare, signar upp spelare för att plocka in dem och få dem att växa en roll. Det låter inte helt
osannolikt. Det skulle egentligen kunna vara vilka som helst för att se en framtid, vilka som har plats på centersidan till 23-24. Det kan ju vara egentligen vilken SHL-klubb som helst.
Ja, men så är det. Absolut. Ja, men det är ju definitivt en bra rekrytering, och framförallt för Ljungman att bli utlånad en säsong och få trygghet och lugn och inte det här hattiga att riskera att bli uppkallad eller riskera. Men att man vet att du blir i Södertälje eller vad det nu blir för Hockeyallsvensk klubb.
Ska vi ta och gräva lite mer i sillitunnan här som jag har framför mig?
Har du något mer?
Ja, men på tal om Södertälje, där när vi var inne på Ljungman, man håller på att förhandla både med Viktor Liljegren och Kristoffer Liljevall på väg tillbaka. Liljegren har ju ett avtal med Timrå till nästa säsong också. Men jag hör att det kan bli Södertälje för honom. Han har väl jobbat med Georgsson i Västervik?
Nej, absolut. Det låter inte helt osannolikt, den relationen som de två har sedan tidigare.
Ja, och Liljevall då som har varit i SSK tidigare och gjort det bra där. Kontraktet med Timrå har ju gått ut nu, så att då kanske han åker ner och kör i Södertälje och blir, ja, vad kan han tänkas vara, en tredje center i Södertäljebygge.
Ja, man underskattar nog lite hans roll där, för alla som, jag menar, det var ju ett par år där de hade riktiga toppkedjor och då var ju han navet i den kedjan när de hade produktiva första enheter.
Vi fick en fråga till från en Löven-supporter, och tappade hans namn, förlåt för det, men lite news där som sker i Umeå Björklöven. De spelar klart där mot HV. Jag hör ju att Robert Lahti, din favorittränare, sett i namnet i alla fall, han är klar för två nya år i Björklöven.
Underbart. Men han var väl, det har jag förstått, att han steppade upp rejält här när Wallson fick lämna, och tillsammans med Stråleöman där, att det fick ett helt annat snurr på grejerna tillsammans.
Ja, han vågar ju ta för sig mer helt enkelt. Han såg väl lite för mycket i skuggan av Wallson när han var där.
Ja, kanske så. Sen att det blir kanske tydligare arbetsroller med Stråle där. Så det kan ju definitivt vara så. Så att då får vi väl hylla vår vän Robert Lahti mer än bara för hans namn.
Ja, och sen så pågår diskussioner med Alex Hutchins. Han klickar ju väldigt bra med Viktor Stråle. Han var ju faktiskt på väg bort från Björklöven i februari, men var ju grym i slutspelet. Pågår även diskussioner med Girard. Sen vet inte jag om det är back eller forward, men jag tror att det är som forward man tänker sig Girard. Jag tror att de vill försöka få ner pengarna. Man tänkte att det skulle vara en produktiv spelare när man tog in honom, men han och Stråle har väl kommit överens om att han ska vara mer en hårt jobbande spelare som ska fokusera på det och inte producera en massa poäng. Pågår faktiskt även diskussioner med Ulle Liss, som där är det ju lite det sociala. Hans tjej vill ju att de ska flytta till Skåne. Hon är ju från Skåne, men det är inte alls omöjligt att han kan bli kvar i Björklöven.
Det vore väl bra om han blev kvar. Sen tycker jag att man signade Bodin också, backen där. Det, jag gillar det. För han signalerar karaktär. Han går ut och spelar. Han ville alltså spela matchen efter den här knätacklingen han fick från Hotala. Men det var ju läkarna som sa att det går inte, det går inte, du kan inte.
Han sa 8-12 veckor, men ändå var han där efter en vecka ju.
Ja, och när man ändå är beredd att spela med så pass trasigt knä för att det är så viktiga matcher, då är man ju beredd att göra vad som helst för sitt lag. Och den typen av karaktär är ju viktig att ha. Så det var ju väldigt bra tycker jag att de förlängde med honom. Han kan ju säkert utvecklas och bli bättre också.
Jag fortsätter i Sillitunnan, plockar in Micke Frycklund, en spelare som vi har hyllat stort. Båda två här har väl haft det som en potentiell MVP i Hockeyallsvenskan. Du var inne och snubblade på honom när jag pratade om det innan du hörde Henrik Björklund där med Färjestad. Micke Frycklund där, kan det, alltså jag skulle säga att det är 70% sannolikhet att faktiskt han hamnar i SHL nu, även om han har kommit tillbaka till Västerås. Han har väl ändå mognat till här det sista året. Han kom till Linköping när det var lite stökigt första Bert-året där, och det var väl en förening som inte var i alldeles för stor harmoni när Frycklund var där, inte någon uttalad men, roll för honom.
Nej, men då, absolut. Det här blir också käftsmäll för Västerås nummer ett, som ändå har en satsning. Man har två år kvar på den här visionen SHL 2024. Tappar man någon kille som Frycklund, så är det ett enormt, alltså det är ju väldigt stort bakslag. Det är en spelare som man har sett på de alla tre åren. Men ska han då lämna, så måste det också vara till ett lag där man får ingen garanti, men att han liksom får en roll som han kan spela i. Jag menar, Linköping hamnade han så himla snabbt utanför, och hade han en halvtaskig period eller så fick han i stort sett sitta och levererade inte. Så nu måste han ju komma till ett lag där han kan få det förtroendet. Och vilket lag ska det i så fall vara?
Jag skulle ju kunna se framför mig att ett lag till och med som Färjestad, som kanske behöver satsa lite billigare, alla de här kontrakten på alla hemvändarna, det ska man ha klart för sig att alla de avtalen går upp i prisbild till år två. Man fick hem Lillis billigt, man fick hem Wikstrand billigt, man fick hem Linus billigt. Alltså, inte billigt, jag ska inte sitta här och säga att flera hundratusen är billigt. Billigt sett till. Men där kan jag tänka mig, för där man har ändå sett att Wallin kommer behöva gå lite billigare med Axel Bergqvist, August Thunberg, Henrik Björklund, och indikationerna är att han måste fortsätta värva på det sättet och faktiskt utveckla spelare till att bli bättre i Färjestad och inte ha så mycket färdiga spelare. Så att det är inte omöjligt i Färjestad, annars så tror jag där är en centerlucka som center 3 i Oskarshamn till exempel.
Ja, och det är så här klassiskt att man slänger upp Oskarshamn här när det är allsvenska spelare som ska värvas. Men det visar sig vara ett bra första steg att ta. Förlåt alla Oskarshamnare. Ett bra steg att ta, inte första steg. Det är ett bra steg att ta. Och ta sig in i SHL via Oskarshamn där. Så att det är väl inte heller helt orimligt.
Han har ju faktiskt jobbat med Martin Filander också i Västerås under det året som Västerås gick till den allsvenska finalen mot Karlskrona. Frågan är om inte Mittell var där också då det året, som Mittell har ju jobbat med Frycklund också i Vik.
Just det, Mittell och Filander jobbade tillsammans i Västerås, ja. Det stämmer.
Ja, det glömde jag faktiskt säga när jag pratade om att Mittell faktiskt har lett framgångsrika lag. Han har varit med och tog Västerås till seriesegern och nästan upp dem i SHL det året också.
Örebro, i alla fall engagerar i podden, även om du tar sig någon spelare, så engagerar de, har värvat Mattias Bromé, givetvis en stark värvning, Tom Nilsson, Filip Berglund bland annat. Men har du ingen mer här, undrar Bosse Persson, om du har något mer om Örebro?
Det ryktas faktiskt lite om att Zachary Manninen ska vara på väg tillbaka till Örebro, och han har ju verkligen gjort ett enormt avtryck i KHL sedan han lämnade Örebro. Man får väl säga det att när Manninen var i Örebro så var det inte något så wow i SHL. Men sen dess har han har ju varit en bofast landslagsspelare och levererat ruskigt, ruskigt bra i KHL sedan dess. Så det skulle ju vara ett gigantiskt tillskott skulle jag säga.
Det hade det ju definitivt varit. Han kan ju ändå klubben och så sedan tidigare, så att när man har tappat Kovacs kan man väl säga att man ersätter honom med Bromé, men man måste ju ändå plocka in spelare högre upp i laget med Poistinen, Salomäki som ändå var tänkt att spela någon av de positionerna, så att det kommer behövas fyllas på i toppen i Örebro.
Och sen går det ju ett litet sur om att Daniel Wiksten ska återvända till Örebro. Han har ju faktiskt ett år kvar på avtalet med Färjestad, och jag inbillar mig i alla fall att om Färjestad nu behöver lätta upp sin plånbok lite, så skulle ju inte Färjestad stå i vägen där för Wiksten om han skulle flytta tillbaka till Örebro. Hans tjej är väl också från Örebro, vill jag minnas. Jag pratade faktiskt med Wiksten om detta efter matchen. Man vill ju inte på spelarna allt för mycket om silly season det första när de har vunnit ett SM-guld. Alltså det har jag gjort vad jag ska. Man, det tas inte emot jätteväl, men Wiksten har ändå lite relation med sedan han var nere i Skåne för nästan 10 år sedan. Så jag frågade bara lite sådär, men alltså, stämmer det med Örebro eller kan du plocka bort ryktet? Och han sa, det stämmer absolut inte. Jag har ingen ambition av att flytta någonstans. Sen släppte jag det, så att jag vill inte pressa honom mer än så. Men nej, det cirkulerar i alla fall ryktet.
Då revanscherar du själv lite här eftersom du satt och snackade sommarträning. Den skulle börja med Linus Johansson när han satt på en uteservering i Karlstad.
Ja, men det kan väl vara tid att tänka på det. Det kommer en ny säsong ändå.
Ja, det är sant. Du ser rutinerad, du Svensson. Vi har fått en fråga från en trogen lyssnare, Britt-Marie Olsson.
Kom igen Britt-Marie, kör för fan!
Ja, hon är härlig, Britt-Marie i alla fall. En snabb ranking av nästa års SHL-lag och hur trupperna ser ut nu och eventuellt vad som är på ingång. Ska vi ta ett litet grepp om SHL till kommande säsong redan nu kanske?
Ja, men
det är ändå
det
sista
jag.
Podden. Och då kan ju folk alltid slänga det här på oss nästa år. Att, varför trodde ni inte på oss och så vidare?
Ja, men ska vi börja med det då? Det naturliga är ju alltid att börja med nykomlingen som ett givet bottenlag, men jag är inte riktigt där i alla fall.
Nej, det här är ju ett nykomling som ingen annan. Det är ju en nykomling som dels kommer vara att hugga på spelare i absolut toppskikt. Sen kommer de ha en budget som ingen annan nykomling någonsin har haft.
Man gick in och signade Erik Martinsson i veckan och jag hörde att han fick en väldigt bra betalning. Han fick till och med mer än vad han fick förra gången han var i HV. Jag har skrivit ett rakt 3-årskontrakt utan klausuler. Så att han kommer inte vilja någonstans denna gången, Erik Martinsson. Och man ska veta att förra gången han var i HV så gjorde han väl nästan uppåt 40 poäng i grundserien.
Absolut. Absolut. Nej, men han gjorde det bra. Sen är det klart alltid en liksom bitter eftersmak när han var med och åkte ut. Men han var väl ändå en av få som kunde lämna med fanan högt där. Så att det är en bra värvning. Men det är svårt att placera dem. Men topp 8, eller topp, ska vi säga topp 6 då?
Du börjar lite åt det positiva hållet istället då. Du ja, tänker så.
HV topp 6, ja eller nej?
Nej, inte topp 6, men topp 10.
Ja, topp 10, ja. Så att det är ändå då, ja, okej. Det är ändå en åttondelsfinal då. Där landar de in någonstans.
Ja, och det tror jag de kommer vara nöjda. Men om vi börjar med givna på topp 6 så slänger jag i alla fall in Luleå. Jag kommer slänga in Skellefteå. Slänger in Färjestad. Frölunda. Rögle måste vi också slänga in där, va? Eller jo, det tror jag. Leksand kommer väl ändå vara bra, tror vi, va?
Ja, alltså jag är lite spänd på faktiskt att se Linköping. Ett Linköping som satsar lite. Jag vet att det är ett steg upp med tanke på att man inte gick till slutspel och många andra lag rustar där. Men de ser intressanta ut. Så jag kommer här och nu sticka ut hakan och säga att Linköping hamnar topp 6.
Okay.
Men mycket kommer säkert förändras.
Men vilka
Rögle,
skickar du ut av dem då som jag sa?
Frölunda skickar jag ut från topp 6.
Okej, men jag kan köpa att Linköping är uppe och skvalpar ganska mycket högre upp i tabellen. De är uppe och skvalpar i alla fall från 8:e till runt 6:e. Men okej, vi säger så då. Jag sätter Frölunda där och du sätter Linköping där. Men då har vi på plats 7-10. Då har vi tre lag att placera ut. Alltså då har vi Linköping / Frölunda. Sen måste vi ha Växjö där.
Ja, Örebro.
Örebro måste vi också ha där. Och sen så har vi ju sagt HV nu också.
Ja, och då landar alltså då är Brynäs, Malmö utanför Timrå.
Och Oskarshamn också. Det är ju den lätta vägen att slänga Oskarshamn utanför topp 10 också.
Det ska vi inte göra.
Så vi skickar ut HV från topp 10 då?
Nej, det kan vi inte göra. Vi får väl... Ja, men alltså, Brynäs har ju ändå värvat VMs finska VM-spelare, tjeckisk VM-back, bästa målvaktsparet. Ska inte de kunna... Alltså, kommer de utanför topp 10 så är det, då är det ett fiasko.
Ja, ja, men vilka skickar du då för topp 10? Är det Örebro och Växjö du ska börja skicka ut?
Du. Lugn nu med Örebro, där kan jag säga. Nu försöker du sprida lite. Nej, men jag skickar nog ner Linköping, märker jag.
Ja, hur långt ner i tabellen skickar? Eller, och hur, vad gör du av Frölunda då?
Nej, men Frölunda är ett sånt lag som skulle kunna landa in på en nionde plats. Definitivt. Sen beror det på såklart om man, vad man värvar in. Men det är HV som ställer till det. För Timrå, när de kom upp här så var det så lätt att placera dem som sista lag. Timrå har ju förstärkt. Där är jag lite tveksam på deras målvaktssida om Rauti och Jakob Johansson kommer kunna vara ett målvaktspar som tar laget till slutspel. Alltså till en topp 10-plats. Jag sätter Timrå som 11. Jag sätter Malmö som 12.
Alltså jag är beredd att sätta Malmö på kvalplats som det ser ut idag.
Ja. Samtidigt fick man ju ändå ihop grejerna på slutet där med kollar. Jag vill gärna se hur det var på slutet. Leksand har ju kommit stärka upp sitt lag. Där var det dock en väldigt nedåtgående trend. Går den att bryta då med... Det är klart att den går att bryta, men...
Ja, men alltså vi pratar Ulle Alsing, Anton Lindholm, Selarik, Rivi. Alltså, ja. jag kan inte se att de ska liksom vara ner i botten. Nej. Och härja.
Nej, det är definitivt inte. Men Malmö kommer vara där. Jag var ju lite onödigt av mig att slänga in Linköping topp 6, men jag gillar ändå det som de har satt ihop. En bra backsida, forwardsida som med Ratti där, Ljung. Det ser ändå bättre ut, tycker jag.
Men nu måste jag ändå pressa dig mot väggen. Vilka två har du då i botten? Alltså, du vill ju inte slänga ner Malmö i botten. Vilka har du då i botten?
Jo, jag är nog tvungen att slänga ner Malmö som på en kvalplats då. Fast ska jag slänga ner Oskarshamn där då? Det känns
det
ju
väldigt
jobbigt.
Det är ju den enkla utvägen att göra det, ja.
Ja, det är ju det. Och jag tänker inte gå i den fällan. Jag tänker inte gå i den fällan.
Och det är ju rätt tråkigt om du slänger ner Timrå där också.
Ja.
Och, men vad tänker du kring Växjö? Är de givna också där? De tappar Gynge. De har visserligen förstärkt med Kalle Kossila, heter väl en finne. De har förstärkt med Lukas Bengtsson, ja, på backsidan. Målvaktsparet, är du imponerad av dem?
Nej, det är jag ju inte. Alltså, jo, Åman var ju bra och vad heter han? Larmi var väl okej. Intressant att se vad Jörgen kan göra, men jag tror inte att Växjö kommer komma utanför topp 10. För är det så att de börjar ligga på en 8, 9, 10 plats, då har du ju helt plötsligt två nya klassspelare som värvas in under säsongen. Så att jag tror inte att de kommer landa in där heller. Men ja, det är svårt. Men nu spontant här, Malmö kan jag får nog sätta, det är ju så jag vill ju inte sätta Oskarshamn där. Nej, men jag sätter Malmö Oskarshamn.
Okej, då sätter jag Malmö och Timrå då. Så sätter jag något annorlunda. Ja. Det är nog första gången sedan Oskarshamn gick upp i SHL som jag inte har dem längst ner, så då kommer de väl hamna där bara för det.
Nej, men nu tog vi det här lite på uppstuds med...
Men alltså, man får ändå en bild av hur sjukt svårt det kommer vara att tippa, och framförallt när vi är i mitten på maj också.
Ja, men om du ska säga vilket lag kommer bli nästa års besvikelse då? Alltså vilket kommer underprestera? Vilket lag kommer bli nästa års Djurgården, om man säger så? Inte nödvändigtvis för att de åker ut, men ett Djurgården som kanske få hade som kvallag inför säsongen.
Ja, alltså inte så långt ner som kvalplats, men jag håller inte det för osannolikt att ändå Leksand kan vara nere och skvalpa på de nivåerna.
Vilket blir årets Skellefteå, som kom trea i tabellen, som ändå var ett lag som plockades isär ganska mycket, som inte speciellt många hade kanske som topp 6. Jag hade dem som 7 inför säsongen. Vilka blir årets Skellefteå?
Ja, du var ju inne på Linköping där, så det känns ju lite tråkigt att svara det, men det känns ju ändå som de har något intressant på gång. Det är andra året med Östman. Jeff Jacobs kommer in som assisterande tränare också. Högberg är ändå VM-målvakt. Att man får bygga vidare på det man har, och ökar budgeten något, spetsar till laget lite, så då är det väl inte omöjligt att de är upp och leker lite högre upp i tabellen då.
Men det är ju det jag skulle då, lek med tanken att det blir så att Linköping springer in på en topp 6, topp 7 plats. Det är ju sånt som äventyrar för ganska många lag då. Då blir ju, då ritas ju kartan om lite, för Linköping är ett lag som har missat slutspel under flera år, och att de då skulle ta sig in till en, ja, kvartsfinal, då har du ju bra konkurrens om platserna på hela, över hela tabellen.
Ja, men det kommer bli, som det så fint heter, ett getingbo, kan vi väl slå fast.
Ja, men ja, det kommer bli, det blir spännande, men först ska vi ha lite sommarlov. Och ska vi ta, vi tar ju ofta upp så här seriösa frågor som kommer in, och vad tycker du om den tacklingen, eller vad tycker du om dem, och var ska de värva och så. Det finns ju frågor som dyker in i flödet ibland som man kanske ska ta med lite en klacksparken ändå, eller hur?
Ja, men jag gillar de frågorna lite. Jag kan väl börja med en här från Lindberg. Det är väl ingen klacksparksfråga sådär, men ändå en fundering som säkert många har. Det är kanske självklart för oss som ändå springer där nere bland spelare och allting efter match och gör intervjuer. Lindberg ställer frågan. Han har länge undrat över omklädningsrummen man har i periodpaus. Man ser aldrig några civila kläder som hänger där. Finns det andra omklädningsrum dit man går efter duschen? Eller göms de vanliga kläderna i någon låda?
Nej, man har i alla omklädningsrum när man är i både Hockeyallsvenskan, tror jag. Jo, jag var i Västervik och kommenterade. De hade faktiskt två omklädningsrum till HV där också. Men då, man får ofta två omklädningsrum. Då har man ett omklädningsrum där man hänger av sig privata kläder, och man har uppvärmningskläder och så. Sen har man då, när man går in i omklädningsrummet, så går man sällan med ytterskor, utan då har man strumpor eller badskor på sig, och så går man in i omklädningsrummet och byter om där. Så där är det inga civila kläder. Så att, det har man i ett separat omklädningsrum. Det är inte som när man var pojklagsspelare när man bytte om så på det sättet. Men en annan då, jag fyller på vidare här från Hockeynörd. Då, pärlsocker eller kokos på chokladboll?
Du är ju riktig pärlsockerkille.
Nej, kokos.
Ja, men jag håller med om kokos. Men den här tror jag att vi kommer ha olika. Skid eller solsemester?
Solsemester.
Ja, skidsemester alla dagar i veckan.
Skoskav eller lårkaka?
Alltså, det gör ju förbannat ont med skoskav. Alltså, sån sveda är ju väldigt, väldigt jobbigt.
Men har du haft lårkaka någon?
Det kanske jag har när jag spelar fotboll och man har fått något knä eller någonting sånt inkört i låret. Men annars så vill jag inte minnas att jag har haft det.
Alltså en riktig lårkaka. Alltså då är ju skoskav, det står sig väldigt blekt kan jag säga mot en lårkaka.
Och sen hemma då? Men, hemma då? Är det jeans eller mjukis?
Ja, du ser ju mjukisbyxor, ja, alltid hemma mjukisbyxor.
Så här också, så att den är given.
Och ringa eller smsa?
Jag säger smsa.
Ja, det är härligt, sms. Det är så enkelt att bara, ibland kan jag ringa folk och så hoppas jag att de inte svarar. För då har man markerat att man har ringt i alla fall.
Ja, precis. Nej, alltså faktum är att mycket dialog med olika källor och agenter och sportchefer och till och med spelare sker ju faktiskt via olika typer av mässande nu för tiden. Man kan lätt tro att men du sitter med telefonen vid örat, alltså 24 timmar om dygnet. Jag skulle nästan säga att jag sitter med telefonen i handen 24 timmar om dygnet istället.
Då vill jag veta, var Cody Curran-tipset varit sms eller telefonsamtal?
Det var faktiskt ett sms.
Okej. Okay. Ja. Men du, Erik frågar, vem tycker ni skulle göra sig bäst som ICA-Stig i Hockey Sverige?
Den här gillar jag, den här. Jag har ett svar, men jag vill att du svarar först.
Du har ett svar alltså. Ja, men det måste ju vara någon tränare. Roger Melin är ju en ICA-Stig-gubbe liksom. Han är ju hockeypensionär nu. Mikko Manner, om man skulle vilja ha en finsk version på ICA-Stig, så skulle man vilja ha Mikko Manner.
Ja, man tänker att det ska vara kanske någon lite äldre herre vill man ju ha. Alltså, man vill ju inte ha en, jag vet inte, men skulle inte Erik Forsell göra sig bra som ICA-Stig, tror du? Lite laid back sådär.
Absolut. Ja, absolut.
Men jag har ju annars...
Nej, men nubben då?
Ja, där har vi den. Men jag har ju annars ett bra förslag på ICA-Stig. Jag har sagt det till honom ganska länge nu också. Christer Johansson som äger ICA Maxi i Karlstad. Hade inte han varit en optimal ICA-Stig? Det är inte så många här som vet hur han är och sådär. Men Christer är väl en bra ICA-Stig?
Ja, absolut. Det var ju ett smalt, även om han är en profil här i Karlstad, men det var ju ett ganska smalt för den breda poddpubliken. Men det vore bra, absolut.
Rickard Ljung, en livepodd i höst inför seriestarten. Finns det möjligheter till det?
Ja, det hade varit kul. Gärna, om det är upp till oss så hade vi gärna gjort det. Jag hade gärna velat haft någon säsongsavslutning. Nu är det ju ikväll när ni lyssnar på det här, är det ju SHL Awards. Bästa spelarna i SHL prisas och domare och så vidare. Så. Där hade man ju önskat att den ska ut på lokal till nästa säsong, att det blir någonting där. Och i samband med det, dagen efter eller dagen innan, kunna köra en livepodd, det hade varit jäkligt kul.
Ja, det hade varit riktigt roligt. Vi har väl pratat lite grann om att vi ska ha någon införpodd där inför säsong. Men sen när man kommer till sommaren så är det hur mycket som helst som ska göras. Och sen så är det augusti och sen så drar säsongen igång och så vidare. Men vi får väl se om vi kan få till någonting, något roligt koncept, om vi åker ut och gör en trepodd eller någonting inför säsongen. Ska inte lova någonting, vi får väl förhandla med våra chefer också när du har så mycket lön.
Ja, exakt. Ja, jag har mycket lön. Jag gör det här för er lyssnare, for love of the game. Men Peter Fredriksson, jag tänkte från Peder Fredriksson, men det är Peter Fredriksson. När är det säsongspremiär av Sanne och Svensson säsongen 22-23? Det borde väl vara rimligtvis precis veckan innan seriestart, har vi väl haft tidigare år.
Jag tror det. Säsongstarten sker ju den 17 september. Den 17 september kommer ju första SHL-omgången spelas. Så då är vi väl 5 dagar tillbaka i tiden, där den 12 blir det, va? På måndagen där den 12 är väl, kan vi väl sätta någon form av preliminärt datum.
Ska vi höras något innan dess, eller ska vi bara liksom, ska vi helt ta ett break-up från varandra?
Ja, det hade väl kanske varit rätt lämpligt att göra det, men det kan kanske bli något sms som glider igenom under sommaren och våren här.
Lova om det liksom dyker upp någon sån här värvningsgrej att du i alla fall kan smsa något, så jag har något litet roligt att läsa angående hockeysille, som jag kan få inside för alla andra.
Ja, men då kommer jag ringa ett videosamtal så jag får se din reaktion.
Ja, nej, den var sjuk. Alltså, jag kan inte släppa den faktiskt. Cody Curran till svenska mästarna Färjestad. Det är en bra present några dagar efter man har vunnit SM-guld, kan jag säga.
Ja, det får man verkligen säga. Och det blir väl en bra avslutning på den här säsongen för oss också.
Det tycker jag. Det har varit en speciell säsong som har varit restriktioner. Sen var det fullt med publik, sen var det restriktioner. Så avslutas den ändå på ett sätt som vi verkligen har älskat, med en inramning och en härlig hockey.
Ja, verkligen, verkligen. Men jag tycker vi gör så att vi önskar alla våra underbara lyssnare och övriga också, om någon av någon okänd anledning inte skulle lyssna på det här, att vi önskar allihopa en riktigt trevlig och skön sommar, och så att ni tar hand om er riktigt ordentligt. Kanske håller er undan från lite hockey här nu. Ja, ni får titta på VM och ha er, men kanske inte med den här anspänningen som ändå finns bland supportrar under, och känslor fram och tillbaka, utan att ni njuter av att se lite hockey här nu utan att det ska gnabbas på Twitter fram och tillbaka, och så tar vi det där gnabbandet i september istället.
Ja, helt rätt. Tack för att ni har varit med oss, och tack för att ni kommer med inspel och frågor och tankar och åsikter, och framförallt för att ni lyssnar. Det är väldigt härligt att göra det tillsammans med er. Men vilket datum sa du?
12 september tror jag att jag sa, preliminärt då.
Då hör ni det, Rydström och Kalle Forsell. Det är då som gäller. Så att det finns inget förhandlingsläge. Det är podd nästa år också, helt enkelt.
Helt rätt, helt rätt. Ja, allihopa där ute.
God sommar, trevlig sommar.
Hej!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.